Viktigt på riktigt från ateljén.
Japp, we're back.
We're back.
Yes.
Gud, vet du vad jag tänker på ofta? Nej. Att jag repeterar det du säger och du repeterar ofta det jag säger.
Ja, jag vet.
We're back. Yes, we're back.
Ska vi försöka att inte göra allt som vi
gör? Ja,
okej.
Kanske vi skulle utmana oss och inte på hela avsnittet säga vi tycker.
Och nästa, inte prata i mun på varandra.
Ja, den är svår.
Den är värst.
Den är svårare.
Ja, vi får se.
Hur mår du?
Bra, såklart. Det gör jag. Jag mår bra. Jag mår bra.
Ja, fast såklart ska man inte säga. Det är inte såklart.
Nej. Man kan ju säga som en spanjoren.
Mm.
Jag mår bra, eller vill du att jag berättar?
Mm.
nej, men jag mår bra. Fast jag tänker på när du kom in här och sa, hur är det? Jo, men det är väl bra, sa jag då.
Ja,
och det är inte riktigt jag som brukar säga så. För nej. Säger jag så, då betyder det att... Men du vet, energin var kanske inte på topp.
Nej, och jag tror att det var mer påtagligt. För jag kom hit med både fysisk och psykisk energi. Och bara frenetiskt pratade på och skrek lite grann nästan. Och då blir det mer påtagligt, tror jag.
Kanske det är så, ja.
Att det blir kontraster.
Ja.
Ja. Men du har kanske jobbat ur det lite energi då också.
Ja, absolut, absolut. Nej, men i det stora hela så är det väl bra, herregud.
Mm.
Hur mår du?
Ja, men jättebra den här veckan. Den har varit energifylld. Inte energifylld så att jag har gjort mycket saker liksom så, utan energifylld så pass att jag är, alltså jag är pigg på morgonen, alltså i kroppen när jag går upp och glad.
Oj, vad härligt. Glad. Kan det vara våren?
Ja, måndag var det ju det då.
Vilket väder vi fick.
Inget avsnitt utan att prata väder.
Nej, vi är i Sverige.
Nej, ja, måndags alltså. Men jag tror också att men du vet, vi pratade om det här förut, om att jag brukar ha så mycket ångest dagen innan jag ska lämna barnen på dagis och hämta dem och sådär. Vissa veckor har vi ju mer hektiskt. Eller Rasmus jobbar så långa dagar, vilket gör att jag måste hämta och lämna 3 dagar på raken. Vilket är lite ångest. Så att jag och min psykolog, vi satt ju och pratade igenom det. Och det är ju ett ganska konkret problem. Vilket oftast kan ha ganska konkreta lösningar. Eller hon frågade mig, finns det några lösningar på det här? Och så, jo, men det finns det väl? Ja, vad kan det vara? Jag kan väl kanske kontakta min chef och fråga om jag kan jobba 4 lite kortare dagar. Istället för 3 långa som jag vanligtvis gör. Inga problem, sa chefen.
Hade bara inte lyft det.
Nej, men jag hade inte lyft det. Och den här veckan så har den varit den första på prov liksom. 4 korta just den här veckan bara.
Ja.
Och det var sån lättnad. Det var sån lättnad. Alltså jag hann till och med spankulera in på Ica och köpa middag.
Ja.
Om andra förskolemammor lyssnar, jag handlar ju absolut inte middagen innan jag hämtar barnen på förskolan.
Nej, för de missuppfattar
mig. Ja, men det är ju lite förbjudet att göra det.
Ja.
Men det hann jag till och med göra och det har gjort mig lugn.
Ja.
Och jag kan tänka mig att för sådana som kanske inte har barn eller som har sådana problem kanske kan tycka att det är ett banalt problem. Men för mig var det ju inte det.
Nej.
Eftersom det många dagar innan kunde skapa jobbiga känslor.
Ja, såklart.
Och det finns ju inget mer förlösande än att kunna lösa ett konkret problem.
Nej.
Det är alltså den här känslan att lösa någonting i livet kan nästan vara skönare än just i det här fallet att jag får lugnare månader. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår definitivt vad du menar, för det du pratar om med coaching.
Är det?
Att du själv får leta i dig efter eventuella lösningar, gå till handling och sen få resultatet. Och då är liksom att hitta den här potentialen, hitta lösningen, större värde nästan än resultatet.
Ja, men en liten metafor.
Ja.
Det är nästan härligare att baka kakan än att äta den.
Ja, precis. Och det är det som är häftigt, för att när man själv får lösa problem så har man ju mera, alltså man har ju lättare att lösa problem även längre fram när man själv får använda sin kapacitet till att hitta lösningar istället för att någon kommer och stoppar lösningar i händerna på. Jag har en jättefin metafor till det.
Ja.
För man har fått punka på sin bil. Och sen så står man efter E4, jäklar också, nu har jag punka och jag kan inte byta däck. man går ut, ställer sig och vinkar in någon. Och så kommer det någon, stannar. Och han byter däck åt mig. Och jag behöver inte göra någonting. Och så säger han, så jag lilla gumman, nu kan du hoppa in i bilen och åka iväg.
Mm.
Nästa gång jag får punktering så har jag ju inte en aning om hur jag byter däck.
Nej.
Om det däremot hade varit någon som hade stannat, det är klart jag ska hjälpa dig. Ta fram ditt däck så ska jag instruera dig hur du byter ditt däck.
Mm.
Har jag då gjort det själv, nästa gång jag får punka, då vet jag ju hur man gör.
Mm.
Det är ju samma sak.
Men tror du inte man behöver den där första gången när någon annan byter ett däck?
Nej, men absolut. Nej, jag tror att någon, och det är ju coachen,
absolut,
som jag ser det. Jag, så här, jag ser ju det som att coachen är ju den som är med när du inom citationstecken byter däck.
Mm.
När du hittar dina lösningar i dig.
Mm.
Och hur kan du använda dem,
mm,
till att förbättra din situation?
Ja.
Så då blir ju coachen den som är med och byter däck, så att säga. Men den byter inte däcken åt,
nej,
dig.
Okay, precis.
Och det är det som är det häftiga med coaching. För jag tror att många tror att vi sitter och vägleder och vägvisar och talar om hur folk ska leva sina liv.
Inte den mentor?
Jo, eller vägledare.
Ja, vägledare, ja.
Absolut.
Och det är ju jättekonstigt att ens ha en sån. Man vet ju bara själv vad man vill med sitt liv.
Ja, mentor kan ju vara bra. Så tillvida om du ger dig in, du kanske ska gå från, du ska uppgradera dig på din arbetsplats och bli chef. För du har inte varit
chef. Chef. Är du chef?
Nej, jag har fått så mycket kritik för att jag säger chef. Så då försöker jag styra om och säga chef.
Nej, men i den här podden säger vi chef.
Chef. Nej, men om du, att du ska bli en ledare då. Mm. Och då kanske du behöver en mentor som själv har varit ledare.
Mm.
Då kan det vara bra.
Ja, okej.
Okay. Så här gjorde jag.
Mm. Mer tips och råd på vägen.
Ja, så tror jag. Då kan det ju vara av stort värde att ha en mentor.
Absolut.
Eller om du ska starta eget företag och du får träffa någon som har haft eget företag.
Ja.
Så kanske har gått på pumpen och lärt sig något ifrån det. Då slipper du gå på pumpen för de har gjort det åt dig, så att säga.
Ja.
Och kan dela med sig.
Ja, men det är klart. Jo, det är klart att det kan vara bra då.
Mm.
Ja. Vet du vad jag tänkt på mycket den här veckan?
Nej, berätta.
Christian Gillund. Igen.
Igen?
Mm.
Och för de som inte lyssnade förra gången så kan vi ju då lite grann bara poängtera att det är lite därför den här podden heter Viktigt på riktigt.
Mm.
Så han kommer ju att komma upp lite, för han sa ju det till min väninna i ett mejl en gång.
Mm.
Gå nu ut i livet och gör det som är viktigt på riktigt och lämna resten.
Mm.
Så han kommer att dyka upp lite här nu och då.
Ja.
Och eftersom vi känner båda två lite att han delar med sig så mycket av hela slutet på sitt liv, så är det våran förbannade skyldighet att ta stafettpinnen, ja, och ta hand om det här.
Ja.
Ja, det var bara en parentes. Fortsätt. Mm.
Nej, men jag vet inte egentligen. Jag hade väl inget konkret just där att säga. Men det händer att jag kommer tillbaka till honom.
Mm.
Jag lyssnar på gamla intervjuer med honom som jag har lyssnat på förut. För att jag känner att jag behöver det.
Mm. Är det en knuff?
Ja.
Mm.
Det är ju en tacksamhetsknuff, såklart.
Mm.
Plus att han säger ju så mycket kloka saker.
Mm. Så otroligt.
Och jag fick ju hans bok, när jag fyllde år.
Av mig, faktiskt.
Nej, av Rasmus.
Jaha, ja. Yes.
Inte av det. Och lite sidospår. Han är ju född på samma dag som mig.
Ja.
På samma lasare.
Ja.
Fast med 5 års mellanrum.
I Falun.
Ja.
Ja. Det är lite häftigt.
Ja, det var häftigt.
Ja, 5 år äldre än dig.
5 år äldre än mig. Och jag har fortfarande inte vågat läsa den.
Nej.
Trots, men det är ju för att, eller inte trots, men det är väl för att jag läste hans blogg och vet hur starkt de påverkar mig.
Mm.
Så jag måste veta att jag läser den i rätt tillfällen.
Mm.
Och jag kommer nog inte kunna sträckläsa den. Utan, nej, det kommer nog bli en bok som jag tar upp, läser några kapitel och lägger ner.
Mm.
Eller jag vet inte.
Mm. Jag förstår det. Jag har en kompis också som följde hans blogg.
Mm.
Och hon sa ju ofta att vissa dagar kan jag inte, nej, läsa. Och vissa dagar måste jag läsa det, för det behöver
precis
jag.
Precis så, känner jag.
Ja.
Och det är nog då jag återgår till hans sommarprat och intervjuer och sånt.
Mm.
Han sa ju bland annat, jag vet inte om det är någon där ute som lyssnar på Värvet med Kristoffer Triumf, men det är i alla fall en journalist som intervjuar offentliga personer. Och där sa han ju att han, lite det här som är hela hans budskap, att hela Sverige är ju i behov av att prata ut.
Mm.
Hela det här landet är i behov av att prata ut. Och då menar jag inte prata som vi gör idag. För vi är ju jävligt bra på att prata.
Mm. Om väder och vind.
Om väder och vind, om bostadsrätter och vad vi äter för middagar. Och vad man har för arbetstider och vad man jobbar med. Och vilka länder man har varit i.
Inte att förglömma 5-2-dieter pratar vi om.
Ja.
Det är viktigt.
Det är viktigt. Varje måndag börjar vi med dem.
Ja. Nej, men jag förstår vad du menar.
Ja.
Mm.
Och precis så kan jag känna. Mm. Att vi är i så stort behov av att bara prata.
Mm. Mm.
Känner du bara det så?
Jo, gud! Ja. Jag är ju ett pratmonster. Ja. Men
överhuvudtaget folk runt omkring det också.
Ja, du tänker på hur
väder,
trenden liksom ser ut.
Ja.
Mm. Det tror jag definitivt. Vi är ju... Oj, nu kommer jag på flera saker jag skulle vilja ta upp.
Men vi skulle haft en stödordslapp.
Ja. Jag tänker på att igår vid middagen så satt jag och pratade med min sambo.
Mm.
Om hur djupa och grunda vi är när vi pratar med varandra på arbetsplatser.
Mm.
Och han är ju man och jag är ju ganska mycket kvinna.
Mm.
Och då börjar vi titta på det. För han är ju... Han har ju lite roligt jobb. För han är ju ibland på kontoret.
Mm.
Och jobbar med mest kvinnor.
Mm.
Och ibland på verkstaden och jobbar med mest män. Och då så frågar jag. Kan du se en skillnad där på samtalsämnena? När det är bara män på verkstaden och när det är mer kvinnor. Ja, men det tyckte han ju.
Mm-hmm, vilka skillnader var det då?
Han är man själv, så han tyckte, jo men på verkstaden är det skönt. Vet att där är det inga sura miner. Det är, nej, men hur mycket pratar ni om något som är lite djupare?
Mm. Nej.
Men hur menar du då? Ja, men alltså känslor, hur de egentligen mår. Nej, det gör man inte. Alltså det gjorde man inte på verkstaden. Men det kan man toucha med damerna på kontoret.
Ja.
Om det är en slump just där, det vet jag inte. Men jag kan ju också tänka, för jag har ju de senare åren varit och jobba lite grann på en väldigt, vad ska jag säga, manlig arbetsplats. Mm. Med väldigt hög andel killar / män.
Mm.
Det blir lättsamt, visst blir det där.
Mm.
Absolut. Men det blir ju också grunda samtalsämnen.
Mm.
Det är väldigt... Man berör inte det där djupa. Man ser att någon inte mår riktigt bra. Oj, då går jag en omväg istället.
Mm, man frågar inte.
Nej. Om det är manligt, kvinnligt, vet ej.
Nej.
Men det är klart att jag har tänkt tanken.
Mm.
Och jag tror att vi behöver prata.
Mm.
Om saker som är viktigt på riktigt. Dels för att skapa mera substansfulla, hållbara relationer på arbetsplatsen. Varför är det inte viktigt att vi vet hur vi mår?
Jag tror inte att det är för att man inte bryr sig om alla människor på sin arbetsplats på riktigt.
Och varför att de bryr vi inte oss om... Varför gör vi inte det?
Nej, men man kan ju tycka om alla.
Nej.
Man klickar ju inte med alla. Vissa ser man ju bara som sina arbetskollegor.
Ja.
Och vill ju hellre välja att lägga sin energi på dem.
Mm.
Som man tycker om.
Vet du hur det är? Det är tre kategorier på din arbetsplats. Mm. Och på alla andra arbetsplatser.
Mm.
Det är de du känner till.
Mm.
Det är de du känner.
Mm.
Och det är de du känner för.
Mm.
Och det är precis som du säger. Du kan inte känna för alla.
Nej.
För man klaffar ju inte ens med alla.
Nej.
Men... De här, jag tänker de här som man känner för då.
Mm.
Jag tänker på din arbetsplats. För nu är ju jag väldigt ensamlirare och
ja,
frilansare. Så jag har inte så många arbetskamrater på det sättet.
Nej.
Men på din då. De här som du känner för.
Mm.
Kan ni prata om djupare saker?
Absolut.
De här som du bara känner då.
Mm.
Kan ni prata om djupare saker?
Nej.
Och absolut inte de som du känner till då. För nej, de pratar du nästan
inte alls. Och för inte hur det är.
Nej.
De här jag känner pratar jag nog inte om djupare saker med. För att hade de varit såna personer,
då hade du känt för dem.
Då hade jag känt för dem. För det är precis så det har blivit på min arbetsplats. Jag har ju varit där i 6 år nu.
Mm.
Och de som jag känner för, de har blivit mina vänner.
Mm.
För att de tycker om att prata om samma saker som mig.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm, definitivt.
Så det finns ju en anledning till att de jag bara känner, att jag inte pratar om mer viktiga eller substansfulla saker med dem.
Mm.
För att de är inte sådana som själva tycker om att... Om de nu överhuvudtaget tycker om att göra det. Eller om de inte vill göra det med mig. Eller
nej.
Så.
Nej.
Tror jag.
Och är det bra eller dåligt då? Om man har många i den här gruppen bara känner och känner till.
Mm.
är det bra då? För då behöver vi inte konfronteras och då blir det lugnt och blir inga konflikter. Vi håller oss på vår kant, så att säga. Eller är det dåligt för att vi inte släpper in sådana som är riktigt olika?
Men nu kan jag bara relatera till min arbetsplats. För jag egentligen, det är den enda jag har haft i mitt vuxna liv.
Ja,
egentligen.
Ja.
Och där är vi ju ditt kontor med, jag vet inte, det är nästan 200 personer nu.
Mm. Så då kan man ju inte känna för 200 personer.
Men jag kan ju, de som jag i mitt team, som jag pratar med dagligen, jag tror vi är 11 eller 12, när alla är där.
Det är ganska lagom.
Det är ganska lagom. Mm. Jag skulle inte ha plats att känna för alla dem.
Nej.
Alltså det finns ju inte en möjlighet att det skulle få plats i min människobank.
Nej.
Kan jag känna.
Nej.
Att de skulle få plats.
Nej. Nej.
Men det kan ju handla om att de inte väljer mig också. Mm. Det är ju inte så att alla vill vara med mig.
Nej.
Utan de kan ju ha valt bort att vara,
för jag tänker
distanserade det mot mig.
Ja. Då kör jag lite avbrytning här. Och
jajamän, fan, det är ju det vi gör bäst här.
Nej, men jag tänker också att det är ju kanske av godo också då att man, inte, att man har ett konstaterande att jag måste inte känna för de här personerna.
Mm.
För vi är för långt ifrån varann.
Mm.
Och då kommer man ju till den här, ja, jag låter alla vara precis som de vill, men inte i mitt liv.
Mm.
För det finns ju en tillit i det.
Mm.
Att man låter alla vara precis som de är, fast man kan tycka att det verkar märkligt eller avvisande eller långt ifrån mina värderingar eller långt ifrån min kultur eller vad det nu är. Jag låter det vara som det är, men inte i mitt liv.
Mm. Precis så.
Och det, då är det ju fantastiskt.
Att man kan ha det så.
Ja.
Ja.
För då tillåter man ju alla att vara som de är istället för att man lägger en massa energi på att försöka göra om dem eller mig så att vi måste tycka om varandra.
Ja, men det vore jättekonstigt. Mm. Har du varit så, menar du, på dina arbetsplatser att du har velat känt för alla som du har jobbat med?
I mitt tidigare liv.
Ja, men jag tänkte efter 37,5 då.
Nej, inte efter 37,5. Nej.
Nej.
Men i mitt, innan jag hade jobbat med mig själv. Mm. Innan jag började inse mitt eget värde och inse att jag inte kan bli omtyckt av alla.
Mm. Och du inte kan tycka om alla.
Nej, definitivt. Men före det, då ville jag nog helst bli omtyckt av alla. Och la väldigt mycket energi på att försöka transformera mig och bli omtyckt.
Mm.
Åt höger och vänster. Herregud vad det sög energi.
Mm.
Idag vet jag bättre.
Mm.
Idag vet jag att det är de som inte gillar mig och det är lugnt.
Mm.
För jag kan inte lägga energi på allt och alla. För jag måste ju vara den jag är. Annars har jag ju tappat själva grejen.
Ja, och man kokar ju över till slut.
Ja. Och det gjorde jag ju också då.
Ja.
Liksom. Men nu tog jag oss lite ifrån ämnet, känner jag. För det börjar med att du frågar just om att vi behöver prata mer.
Ja, nej, men det, vi tog just därifrån så.
Mm.
In på arbetsplats.
Mm.
Mm, nej, men jag känner så i alla fall. Ofta att jag kan se ett behov hos människor att de behöver prata men inte törs. För att det är ju nu någonstans på 2000-talet som det har exploderat det här att man får prata om jobbigare saker. Vi uppfostras ju kanske inte lika mycket längre att vi liksom ska ta oss i kragen eller ditt favorithatuttryck, vänd andra kinden till.
Ja, ja.
Så det känns som att vi vet om att det idag är mer okej att prata om känsliga saker.
Mm.
Känslor överhuvudtaget.
Mm. Mm.
Men vi har liksom inte riktigt blommat ut. Det är som att det är någonting som tar stopp och jag kan se det hos jättemånga.
Mm. Det är klart att det är så.
Vi bara stressar upp oss över allting och har så mycket bollar i luften och vänner man ska träffa och man hinner liksom inte med någon på riktigt. Och ja, nej. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår absolut vad du menar. Jag tänker på, jag hamnade i någon diskussion just, det var någon som hade varit och fjällvandra och hade på den här fjällvandringen träffat ett annat gäng som var grabbar / gubbar så. Från en arbetsplats. Och de hade sin årliga ventilationsrunda. Och då gick de alltså och fjällvandra och pratade med varann för att mota Olle i grind, för att inte springa in i väggar och brinna upp.
Mm.
Eller för att hamna outside och inte ingå i gruppen. Eller för att snappa upp varann där man är. Förstår du?
Mm.
Att de pratade om, hur tycker du? Hur har vi utvecklats? Hur mår du? Hur känner du? Alltså att man, och då var man alltså far away från arbetsplatsen för att man var människorna, man var inte sin profession.
Mm.
Och det tyckte jag lät fantastiskt. Tänk att ta med sig sin grupp och gå ut och bara förutsättningslöst prata om hur mår vi som grupp och hur mår jag som person.
Men hur mår du och jag?
Hur har du det med mig?
Hur har du det med mig?
Ja, det tycker jag är rätt så häftigt.
Mm.
Det är ju lite det som jag kan prata om när jag är ute och föreläser. Just att nå varann och connecta varann och ge feedback och fylla upp varann inom situationstecken i onödan, så att säga, för att göra varandras arbetsdag bättre. Men det här gjorde ju de själva kontinuerligt varje år för att följa upp varann.
Mm.
Det tycker jag var fantastiskt.
Men vilken grej, hur kom de på det? Var det arbetsplatsen som kom på det?
Jag vet inte om det är de själva eller om de har en väldigt bra ledare som har varit med och sett
att det behövdes.
Att det behövdes, för som sagt, som jag säkert har sagt i den här podden kanske 7 gånger, så är vi 1 miljon svenskar som vantrivs på våra jobb och vi är 30 000 som går in i väggen varje år. Mm. Svenskar alltså. Det vart att se lite konstigt ut på våran dator här nu.
Ja, den börjar surra konstigt också.
Mm, nu gick den tillbaka och
gick den ner
osurrad.
Ja. Om ni undrar vad som surrar så var det datorn.
Ja. Nej, men just att vi är så många som vantrivs på våra jobb och så många som går i väggen signalerar ju att vi har en snedvriden trend.
Mm.
Men också vill jag punktera att jag läste på Facebook, det var en kvinna som hade gått i väggen.
Ja.
Och var riktigt utmattad och kände sig att hon stod utanför livet. För hon inte gick upp på morgon, inte hade ett jobb att gå till, inte skulle till dagis och hämta. Hon var utanför livet för hon hade inte jobbet som gjorde att hon hade en identitet.
Nej.
Och då tänkte jag, nej, det kan inte vara så här.
Nej.
Jag kan inte stå och titta på. Det kan inte vara så att vi är synonymt med våra jobb.
Nej.
Vi måste ju, hon är definitivt inte utanför livet. Hon är mitt i livet. Kanske ännu mer mitt i livet.
För hon har inget jobb, hon måste anpassa sig.
Precis. Till. Mm. Och kanske mera smärtsamt för att hon har gått väggen. För det är ju tufft som FN. Men hon är definitivt mitt i livet. Hon är definitivt lika mycket värd.
Mm.
För det vi väljer att jobba med, det är ju bara det vi väljer att fylla på vår plånbok med.
Mm.
Det är ju inte jag. Det är ju bara vad jag väljer att göra med mina dagar.
Ja.
Så jag tycker att vi tar bort etiketter och vi tar bort titlar.
Mm.
Och istället på våra visitkort så skriver vi mamma, pappa, älskare, livsnjutare, filosoferingsexpert,
ja,
flanerare, spankulig. Alltså, varför kan vi inte bara vara människor först?
Mm. Och sen kan vi berätta vad vi tjänar våra pengar på, inte vad vi är.
Exakt.
Mm.
Där tror jag också vi har en hake. Vi har liksom lagt in, vi har investerat så mycket i vår titel att vi glömmer människan bakom. Och glömmer vi människan bakom så tror jag det är lätt att vi springer in i väggar och brinner upp och vantrivs på våra jobb.
Men det är ju lite kopplat till det här som vi pratade om förra gången också. Vem man blir när man tar av många av de yttre pålagorna.
Ja.
Och då är ju till exempel ens yrke eller det man väljer att tjäna pengar på.
Ja.
Då är ju det en av de bolagorna.
Ja. Självklart, självklart.
Och det finns säkert många som identifierar sig med just den pålagan. Och ibland kanske bara den pålagan.
Mm.
Och när man tar bort den då.
Mm.
Då blir man kanske vilsen.
Mm.
Precis som din vän på Facebook.
Ja.
För i hennes egna ögon så var ju hon ingenting värd.
Nej.
Det är ingen annan som har sagt till henne att hon inte är någonting värd.
Nej.
Eller?
Det är ju inte. Nej, nej,
nej.
Inte i det här fallet. Men det finns ju ett samhälle här ute som säger så.
Jo, men så är det ju.
Ja.
Och om man är arbetslös, då är man ju liksom, ja, du är arbetslös lite.
Ja.
Ska du inte skaffa ett jobb snart?
Exakt. Så jag menar de då som kanske själv har valt att inte jobba för att de är självförsörjande. Eller sjukskrivna.
Mm.
Eller mellan två jobb. Eller vad
det är. Ja, eller efter skolsamma pengar. Eller vad
ja. Är de ingenting då?
Ja.
Kan man ju undra.
Det kan man undra.
Och då säger ju också många att ja, men det är samhället, det är samhället, det är samhället. Och det är samhället.
Men vi är ju samhället.
Exakt.
Det är det bästa ord jag vet. Vi är ju samhället.
Är samhället. Det är därför vi måste resa oss upp och säga, vill vi verkligen att vi ska vara vår titel? Eller vill vi välja själva att vi är människa först?
Mm.
Att vi är mamma eller syster eller fru eller vad vi känner att vi vill vara först.
Mm.
Och då kanske jag är professionell livsnjutare först.
Ja, det tycker jag.
Och sen kommer han. Nej, men liksom.
Ja, jag förstår vad du menar. Och det är det värsta jag vet är när man säger att nej, men det är ju samhällets fel.
Mm.
Men ingenting kan vara samhällets fel. Samhället är ju ett samlingsbegrepp på vi
på dig och mig.
Ja,
exakt. Det är ju så. Och det tycker jag är ganska förtröstansfullt. Alltså det är ganska skönt att tänka att vi är samhället.
För det gör ju att man känner att man kan göra någon skillnad.
Ja, för om man bara slår ifrån sig och säger det är samhället, då, då har man ingen möjlighet att vara med och påverka heller.
Så. Man måste ju börja med sig själv. Absolut. Så kommer det alltid vara.
Absolut.
Och försöka inspirera andra så mycket man bara kan.
Ja, definitivt.
Men det, ibland känns det också som att ja, men vi pratar och är så självupptagna idag att vi har ju lyssnat. Ja, det har vi i och för sig pratat om det här förut. Men att vi liksom slutar lyssna. Mm. Att det är nästan svårt att inspirera människor idag med sina egna ord eller sina egna livsvisdomar. För att det är som att vi lyssnar. Ja, men det går inte för mig för det är män och det är män och män och män och män. Mm. Så kan det kännas ibland.
Vad beror det på, tror du?
Jag vet inte. Varför vi är så självupptagna?
Mm.
Det vet jag inte.
Men är vi inte i en ständig tävling?
Jo, men visst är det så. Mm. Visst är det så.
Och då måste jag, jag vet inte om du hade tänkt att ta upp det, men jag måste ta upp det, för du kom in till mig här i ateljén idag och så sa du, vet du, idag för jag har fått den finaste komplimang jag någonsin har fått, tror jag.
Mm.
Berätta först vad det var för komplimang.
Mm. Det var två kollegor till mig som bara så där i förbifarten när jag kom och satt med där ville sa att, vet du, vi satt här och precis och pratade om att du är så himla härlig och med dig känns det som att man kan vara precis som man är.
Ja. Oh. Va?
Det är en av de finaste kommentarer jag, eller komplimanger jag har fått. Och fantastiskt också att de överhuvudtaget sa det, för vi är så dåliga på att uppmärksamma.
Exakt, jag tänkte ju säga det. Här fick vi ju två saker att prata om. Ett, att det faktiskt är det finaste vi kan ge någon annan. Det är att vi ger dem tillåtelsen att vara äkta, vad det än må innebära.
Mm.
Och två, att de tog sig sin tid, sitt engagemang och bjöd dig på den gåvan och berättade.
Mm.
För det är ju helt fantastiskt.
Mm. Jag varit väldigt glad.
Mm.
Och jag tänkte på det mer efteråt.
Mm.
Först när de sa det så här, åh men tack, det var snällt. Och så tänkte jag efter när jag hade gått därifrån. Men gud, det var ju jättefint sagt.
Ja.
Att de känner att med mig kan man vara precis som man vill.
Mm.
Vilket jag tolkar som att jag är en ofördömande människa då, för att
även... Nu sa du så fort som att säga.
Ja, men jag tolkar det som att man, då är man ju en ofördömande människa.
Ja, precis.
För det måste ju vara hos en ofördömande människa man kan vara som man vill utan att personen dömer.
Ja, exakt. Och då tänker jag så här då, för att tipsa andra, vad gör du, tror du, som gör att du är så icke-dömande, att, eller att du att det är det avtrycket du lämnar i ett rum?
Dels så är jag nog ganska bra på att bjuda på mina egna tillkortakommanden själv.
Mm.
Vilket gör att andra också har lätt att... Ja, oh, gud, jag äter också 7 kilo godis på lördagskvällarna fast jag inte vill liksom.
Precis.
Och sen så tror jag också att jag är väldigt ärlig med allt. Mm. Alltså att jag pratar öppet om allt. Mm. Bra och dåliga saker. Och, och så tror jag att jag lyssnar mycket på när de pratar.
Mm.
Och säger, istället för att hämta mina egna erfarenheter om det de pratar om hela tiden.
Mm.
Så frågar jag saker.
Mm.
Och liksom försöker förstå hur stor grej det här är i deras liv.
Mm.
Och ändå, även om det är någonting som, alltså att det är helt olikt mig.
Mm.
Så skulle jag aldrig säga, oj, eller så. Utan jag skulle alltid tycka att, jaha, men vad häftigt.
Mm.
Även om det inte skulle inspirera mig till att leva på något annat sätt.
Nej, så. För det är ju häftigt i deras liv.
Ja.
Mm. Mm. Och jag tror att det är just det där som är en bristvara i vårt samhälle. Att man lyssnar.
Ofördömande.
Ja, att man möter människor där de är. Inte där vi vill att de ska vara. Att vi inte försöker rätta till dem.
Mm.
För tänk, det kanske är så att de redan är rätt.
Precis.
Det kanske är jag som inte är inom citationstecken. Det är dagens ord, inom citationstecken.
Oh.
Nej, men alltså, det kanske är jag som inte är rätt.
Så bör datorn susa igen?
Ja, det är lite tekniska komplikationer här.
Men jag tror att ni hör vad vi säger ändå.
Mm.
Ja.
Vi kör på.
Vi överröstar på suset och så hoppas vi att suset är slut snart.
Det är ju fräkten som går igång.
Fortsätt nu då.
Ja.
Mm.
Nej, men just att man kan glömma av vad man ska prata om när man pratar i direkt
sändning. Nej, men ofördömande pratar vi med om.
Ja, att man möter människor precis där de är.
Mm.
Att de får vara kvar på sin planhalva utan att jag måste vara där och göra om deras spel. Förstår du? Att om de kommer och berättar det här så låter jag det vara deras story. Och låta det, jag försöker inte... Nej, men vet du vad, då har du inte tänkt på det här. Eller vad då träna varje dag i 7 dagar? Då har du ju inte tänkt på, utan okej, vad spännande. Mm. Vad roligt för dig. Berätta lite mer.
Ja, för att så länge man är lycklig så finns det ju inget rätt och fel. Det enda som kan vara fel, det måste ju vara när man är olycklig, och det är så olika för alla olika människor.
Ja, exakt. Så att vem definierar liksom?
Det som är rätt för mig och som har funkat i mitt liv behöver ju inte betyda att det är rätt i någon annans liv.
Nej. Nej. Och du vet vad mycket, om man låter då, för då låter man ju människor vara som de är. Och det tycker jag låter så otroligt fantastiskt skönt. För det motsäger ju all den här ständiga tävlan som vi är i.
Mm.
Att vi måste vara bäst, vi måste vara först, vi måste låta, vi måste framhäva oss och så vidare.
Mm.
Utan att det är lugnt med att alla är som de är. Mm. Liksom. Jag tror också att man får mycket bättre relationer och man får veta mycket mer spännande saker om människor.
Mm. Det tror jag med.
Om man låter dem.
Ja, för jag tror att man har ju alltid lättare att öppna upp sig för en ofördömande människa. Mm, så känner jag.
Gud. Det är nästan det är nästan det bästa som finns.
Mm.
Ja, det är fantastiskt. Och jag känner inte jättemånga helt odömande människor. Jag känner inte så många sådana faktiskt.
Nej.
Men de jag känner tycker jag väldigt mycket om.
Ja, men det är ju som att tycka om sådana människor. Mm. Kanske också för att de är ju lite en bristvara.
Mm.
Så.
Mm.
Har du svårt att prata om döden, mamma?
Ja, jag har ju lite svårt. Jag brukar säga att jag har svårt att prata om sex och död.
Mm.
Fast det
kommer det an på, som min svärmor skulle ha sagt.
Ja, jag vet inte. Jag brukar skämta bort det. Nej, med sex, då brukar jag skämta bort det lite och säga att de som pratar så jävla mycket om sex och är så stora i mun, det är de som inte har något bra sexliv. Så, men skämt åsido, det vet jag faktiskt.
Så då måste du hålla dig till det.
Precis. Men vi tar sex i ett annat avsnitt.
Det kommer ju inte hända.
Och så pratar vi om döden. Det är lättare idag att prata om döden än vad det fanns en tid när jag inte ens kunde prata det.
Alltså säga ordet dödens.
Ja, nästan. Mm. Jag var redan som barn.
Men alltså det där är vanligt.
Mm.
Nu kör vi tillbaka till Christian Gillund och Värvet.
Mm.
Att han sa också det att vi är så jäkla rädda för att prata om döden. Mm. För att vi tror att det är som en demon eller en varelse i Harry Potter. Att om vi påkallar den så kommer den.
Ja. Ja.
Vilket är helt befängt.
Vilket är helt befängt. Mm. Och så tror jag nog att det var jag tänkte undermedvetet då. För jag hade ju alltså regelrätt dödsångest.
Mm.
Som sagt, redan som barn. Och sen återkom den när jag skulle få dig. När man skulle få barn. Och den här förgängligheten kom så nära.
Mm.
Helt plötsligt så hade jag ytterligare en orsak till att hålla fast livet ännu hårdare.
Mm. Jag kommer ihåg det. När jag var gravid, då kunde jag ligga vaken på nätterna.
Mm.
Och tänka på att jag inte ville dö.
Ja.
Men de berättade också, när man gick på mödravårdscentralen, att det var jättevanligt att blivande mammor får jättemycket dödsångest.
Det kanske...
Och efteråt också.
Ja. Och precis, och när man är gravid kan det kanske ha hormonellt att göra, det vet jag inte. Mm. Men också att man är så fylld av det här nya livet som man bär.
Mm.
Att man är så rädd att det andra livet ska ta slut på något sätt.
Ja, du vet, jag kommer ihåg när Holger var ett halvår gammal.
Mm.
Och vi åkte till Sälen, jag och Rasmus, det kommer du ihåg, när Holger var hemma hos er.
Ja,
Vi åkte till Sälen, jag och min sambo med en massa andra vänner.
Mm.
Och vi skulle åka skidor. Jag hade hyrt skidor för jag har inte egna.
Mm.
Och jag är ju inget proffs på att åka ut för. Men jag har ju åkt ut för och jag kan åka ut för.
Ja, alltså.
Inga problem.
Har man cyklat en gång så har man.
Ja, men lite så.
Mm.
Och vi skulle åka slalom. Och jag åker upp i liften. Livrädd alltså.
Mm.
Jag går av. Och åker ner.
Oh.
Och går och lämnar tillbaka skidorna.
För du var så rädd att du
skulle dö. Jag var så rädd. Både för liften och backen. Aldrig någonsin varit rädd för liften och backen innan. För då hade jag ju inte åkt ut för det helt enkelt.
Nej.
Men då så var jag så rädd för det. Så jag gick och lämnade tillbaka skidorna. Och satt och drack öl på afterski resten av helgen. Jag gjorde det.
För att du var så rädd för att dö.
Eller? Jo, eller jag illa mig eller något nostri jag varit. Jag vet, det måste det väl ha varit. Jag vet inte vad det var. Men jag var ju rädd i alla fall. Och vad är man annars rädd för i en skidbacke?
Nej, nej men absolut. Det, brukar, det finns ju något slags citat eller skämt där man säger att ja, hur är det man säger? Man, det kan ju vara livsfarligt att leva. Man kan ju
ja, jo.
Och lite så är det ju. Och då är man så rädd för att dö som man glömmer att leva.
Ja, förmodligen.
Ja. Och då är det ju ett handikapp.
Vill du veta en sak?
Mm.
Jag har inte åkt ut för sen dess.
Har du inte?
Nej, inte en enda gång.
Men skulle du kunna göra det nu då?
Ja, det hoppas jag väl.
Mm.
Alltså, anledningen till att jag inte har åkt skidor sen dess är för att jag inte har varit i en
massa
år.
Nej, omständigheterna
ja,
har sett ut så.
Precis, men jag hoppas väl det.
Mm. Men är döden motsatsen till liv då?
Nej, vi är väl oändliga.
Ja, oh. Jag tror ju det. Mm. Många har ju den inställningen, det är liv eller död.
Mm.
Och så föds man och sen lever man och sen dör man och sen är slut.
Mm.
Jag tror ju inte det, utan jag tror ju att döden är ju en del av ett liv.
Mm.
Alltså eftersom jag mer och mer blir övertygad om att själen lever vid, att vi är eviga.
Ja.
Och att kroppen är ju själens sätt att kommunicera.
Mm.
För den kan ju inte kommunicera om den inte har en manifesterad, mer fastare energiform att använda sig av.
Ja, ja.
Och den vissnar ju.
Mm.
Den har ju en viss livslängd.
Mm.
Och den, inom situationstecken, dör ju. Mm. Men själva jaget, själva själen,
de där 21 mystiska grammen som försvinner på samma minut som kroppen lägger av.
Ja, visst är det häftigt. Mm. Och att man verkligen har mätt det här. Mm. Och att alla har
på
samma
alla.
21
gram. Och så sjunker bröstkorgen in. När
man... Ja. Visst är det häftigt.
Det måste vara själ.
Ja, men det är klart att det är själen.
Vad skulle det annars vara?
Vad skulle det annars vara eftersom det är precis samma för alla?
21 gram alltså. På alla människor som somnar in eller... Ja, det är bara de man kan ha mätt på.
Ja, självklart. Ja. Och visst är det lite häftigt.
Det är ju något form av bevis på att vi är oändliga.
Mm, mm.
Men det man är rädd för de flesta, man kan väl säga att de flesta är rädda för döden.
Ja, på något sätt.
Dels har ju de flesta svårt att prata om det.
Ja.
Och många brukar ju prata uttalat om att de har dödsångest.
Mm.
Det måste väl vara att man är rädd för att gå ifrån det här livet man har nu.
De här människorna
man har
de runt man omkring älskar.
Sig. Ja. Den här platsen jag bor på. Ja. Det här jag har runt omkring mig nu.
Ja. Det här fantastiska som jag upplever nu har en ände.
Mm.
Även om man lever vidare. Ja, precis. Så
då kan det ju bli en hund.
Ja, exakt. Men eftersom jag är lite hobby-smyg-buddhist. Mm. Så tror jag ju att
det var ett fint ord.
Jag är hobbybuddhist. Visst är det?
Ja.
För man kan ju välja att vara, tro på det man vill. Så. Mm. Men enligt buddhismen så lever du vidare. Mm. Så. Och att du tar ju med dig. Om du har levt riktigt kast, gjort riktigt dåliga saker i det här livet. Så får du tyvärr betala tillbaka dem i nästa.
Mm.
Men också tvärtom. Om du är en god människa så tar du ju även med dig det goda in i nästa.
Mm.
Men det är ju karma vi pratar om.
Ja.
What goes around comes around. Mm. Och att det går igenom de olika inkarnationerna. För man kan ju inte säga livet, för livet är ju ett.
Ja.
Och inkarnationerna är ju de kroppar man går ner i, så att säga.
Men menar du att man kan göra rätt för sig i nästa inkarnation? Eller det gör rätt för sig. Nu använder vi också situationstecken här. Men, ja, men förstår
jo,
du?
Jo, jag förstår vad
om
du menar.
Har haft den första inkarnationen.
Mm.
Heter det så?
Mm.
Mm.
För sen blir du reinkarnerad.
Ja, precis. Mm. Om den på något sätt har gjort, eller att jag har misskött mig i den.
Mm.
Kan man rättfärdiga det i nästa inkarnation? Tror du?
Tror jag personligen.
Eller finns det någon bevis för något? Eller man kommer väl aldrig kunna få bevis för reinkarnationer?
Nej, för man har ju inte varit död på det sättet. Alltså, eller det, ja, nej, det kan man inte. Det finns ju de som säger att de har bevis som har varit nästan över på andra sidan. Det finns det ju. Men man får ju välja om man vill tro på dem eller inte. Så är det ju. För det kan ju inte finnas bevis liksom. Men nej, så jag tänker nog inte så. Jag tänker nog att om jag har gjort något som jag inte borde i det här livet, så får jag göra så gott jag kan för att rättfärdiga mig redan nu. Det tror jag. Och det, då handlar det ju om att vara så mycket människa som det går. Alltså att vara...
Ja, vi kör lite sus på det här igen.
Ja, nu är fläkten på den här igen.
Ja.
Nej, men jag tror att...
Det blir reinkarnation med fläkt.
Precis. Jag tror att... att man får be om förlåtelse. Om jag har varit dum mot någon annan, så får jag be om förlåtelse. Om jag har gjort något som är fel, så får jag stå för det. Och vara ärlig. Jag tror att det handlar mycket om att vara sann och vara ärlig. Och ta konsekvenserna för den val man gör och för de handlingar man gör. Och det tror jag man behöver göra på direkten för att kunna gå vidare. Jag tror att det är svårt att skjuta upp det till ett annat liv, så att säga. Det tror jag. Vad tror du?
Alltså, jag är inte säker på om jag tror på karma.
Nej, inte ens på fredag.
Jag vet inte. Jag ska ärligt talat säga att jag har inte ägnat så mycket tanke åt det.
Nej, du är inte hobbybuddhist.
Jag är inte hobbybuddhist. Det här är så konstigt, va? Jag är ju ingen ist, men jag vill inte säga att jag är en ateist heller.
Nej. Men det där, nej, men är man ju en slags sökare. Det kan ju vara att man undersöker. Alltså...
Men är inte det jäkligt... vanligt idag 2014, vi säger alla, jag tror inte på Gud, men jag tror på någonting.
Jag tror på en högre makt.
Jag tror på en högre makt.
Ja.
Och det gör jag väl. Ja. Men jag vet inte vilken.
Men är du nyfiken på det då? Eller lägger du bara ifrån det? Tydligen inte
mycket.
Nej, jag tänker det. För du hör ju ofta mig i alla fall, hur den är. Och jag kan ju säga som Anton då. Din bror.
Ja.
Han blir ju token när jag pratar om, så han tycker inte alls. Han tycker att det blir flummeri på hög nivå. Han vill nästan inte ens lyssna.
Religion?
Ja, och själavandring, eller att själen är ett och att kroppen
jo,
är
men
ett.
Jag tror på själavandringen. Absolut, jag tror.
Det tror du på?
Ja, det gör jag. Men jag vet inte om jag tror på buddhismen. Buddhismen pratar väl om mycket annat än bara själavandring.
Buddhismen för mig är mer en filosofi än en religion.
Ja. Och speciellt för dig som är hobbybuddhist.
Som tar russin över kakan. Men det är många andra också som tycker att det är mer ett filosofi överhuvudtaget. Men det handlar ju mer om empati, medmänsklighet, fokusera på det positiva, bry sig om andra och ta hand om sig själv och göra den bästa versionen av sig själv och sin omgivning så gott man kan. Mer handlar det ju om det.
Ja.
Än att dyrka någon annan, för Buddha är ju ingen gud.
Nej.
Så som de andra, för att jag kan tycka, för det är ju lite mer inne också att prata om Gud och gudomlig och gudomlig kraft och allt det här,
ja.
Men religion, kyrkan har ju på något sätt lagt beslag på Gud. Och det köper inte jag riktigt, för att de har så väldigt mycket regler.
Men vad har de för regler om döden då? Tror de att när vi dör så...
Nej.
Då är det liksom slut på livet. Tror de
det? Bilar i frid, ja. Så är det. Sen finns det ju alltså förgreningar och katoliker och kristendom. Alltså det har ju jättemycket olika. Men
katoliker är väl en gren om kristendomen?
Jag tror det. Pass lite på den. Nej, jag har ju mest varit buddhist.
Hobbybuddhisterna på talar.
Nej, men jag tror
katolik,
på om någon säger så här, tror du på Gud? Nej, säger jag då.
Nej, men det säger jag med.
Ja.
Nej, men Gud. Nu river vi hela stället. Nej, men det tror jag med.
Och det jag säger nej, för att jag tycker att kyrkan har lagt beslag på det. Men jag tror på att vi alla har en gudomlig kraft. Och nu blir det där som alla säger. Jag tror på något sådär. Men jag tror det. Och jag tror att jag kan vara troende utan att vara religiös.
Ja, och jag tror att man kan skapa sin egen religion.
Ja, och det tror jag är sunt. Det tror jag är sunt.
Och därmed kan man ju också ha sin egen uppfattning om döden.
Definitivt.
Vad som händer efter döden.
Ja. Jag har ju en som jag känner, en kvinna som jag tycker väldigt mycket om, som bor i Skåne och som är präst, som är en av de sundaste människor jag känner, och jag kan dela väldigt mycket värderingar med henne, och ja, och jag har en annan vän som är Jehovas vittne, och jag har en annan vän som är buddhist, och jag tycker om att människor kan tycka olika och vara en människa, förstår du? Jag fördömer ingen.
Nej.
Och jag plockar russina ur kakan. Och jag tror att det finns en gudomlighet. Jag tror att den källa. Jag tror att det är en källa av kraft. Och den kan vi alla ta del av. Och det är energi.
Ja.
Jag tror att det är jävligt oflummigt. Jag tror att, men det är ju det jag tror.
Nästan oflummigare än vad Gud är.
Ja. För samtidigt tycker jag ju om kyrkan. Och det kyrkliga rummet. Rent arkitektoniskt. Högtidlighetsmässigt. Formen att gå ner i ro. Jag tycker om ceremonier. Jag tar ju delar även av kristendomen, känner jag.
Men det är väl att du har skapat din egen då?
Ja, det tror jag.
Helt enkelt.
Ja.
Kontentan av att du liksom inte vill tillhöra någon.
Nej.
Och heller inte är en ateist.
Nej. Nej, för det är jag inte. Nej. Är jag inte.
Jag tycker det kändes konstigt att ta i munnen att man ska vara det.
Kanske att du blir lite nyfiken nu och kanske ska läsa lite.
Ja.
Men jag får tid.
Kanske, ja. Jag får upptagen med att äta choklad och pilla naveln.
Ja, precis. Ja, det är lite spännande där tycker jag. Just med tro och liv. Död och liv.
Och vad som händer med livet efter det.
Ja, precis. Det här är ju verkligen djupa frågor som inte är grunda, så att säga. Just att de här existentiella... Jag tror att det också för mig handlar om att ta till sig... värderingar som jag kan umgås med för att jag ska få så bra liv som möjligt medan jag lever. Är du med? Det är oviktigt för mig vad andra tycker, och det är oviktigt för mig också vad andra tycker om det jag tycker. Förstår du? Utan det handlar ju mer om att jag måste skapa
din väg.
Ja. Och mitt liv så bra som möjligt.
Och de som tycker att den vägen är bra får gärna gå efter dig.
Ja, det får de jättegärna göra. Men de som inte tycker det får gärna diskutera med mig också.
Men det är ju det som är fantastiskt.
Ja.
Och det är ju där det ofördömande kommer in igen.
Ja.
Den här förmågan att som vissa människor har. Som jag ändå tycker att jag besitter själv och du med. Att, men gud vad häftigt. Men det där är inte jag.
Ja.
Och kommer aldrig bli.
Ja.
Eller vad man... Ja.
Ja.
Att man liksom... fascineras och lyssnar och tar in, men känner på det på tungan och liksom, ja, men det är långt ifrån mig och det är inte jag.
Men det breddar mina perspektiv.
Precis.
För det förhindrar ju tunnelseende, tänker jag.
Ja.
För den som bara blir kvar i så här är det, för så här ser jag på det och då är det så här, den har ju tunnelseende.
Ja.
Stackars den, tänker jag.
Ja.
Fast det är ju deras sätt, såklart.
Ja, visst är det så.
Men jag tänker också, just för mig var det ju viktigt att konfirmera mig till exempel.
För dig eller för dina föräldrar?
Ja, exakt. Jag tänkte ju säga det. Nu är jag jätteglad att jag har gjort det.
Jaha.
Ja. Fast jag tror nog att som tredje i en syskonskara på tre ordentliga rosetter i håret så. Och alla var konfirmerade, så var det nästan självklart att jag skulle göra. Och jag var inte typen då som gjorde revolt.
Nej, det gjorde du efter 37-talet.
Ja, precis. Men samtidigt idag känner jag att jag är glad att jag har gjort det och att det var en del av min allmänbildning.
Jo, men vet du vad jag tänkte på?
Nej.
Det kanske var så att du tycker att det är bra för att veta att du inte är kristen.
Ja.
För att ta del av hela religionen.
Ja.
Som jag inte har gjort uppenbarligen.
Nej.
Som jag inte vet vad allting står för. För jag är ju inte konfirmerad.
Nej, ingen av mina barn är konfirmerade.
Nej, men det var väl inte så mycket... Vi pratade väl inte så mycket om sånt och tyckte att det var viktigt.
Nej. Jag försökte nog påverka lite på alla tre, men ingen gick hem.
Kan inte komma
för sen hade ni en pappa som tyckte att det ska man inte göra. Man inte bara göra för presenterna och så vidare. Men jag tror också att det var lite undersökning, i och med att jag kommer från ett icke-religiöst hem också.
Att du ville... Men varför var det då viktigt för dina föräldrar att du skulle konfirmera dig om det var ett icke-religiöst
hem? Nej, men jag tänker nu, jag tror inte... Nej, de har inte pushat eller tvingat på något sätt.
Det var så att man skulle göra det bara.
Lite mer så.
Mm.
Jag tror det. Och mina vänner gjorde det. Och det, ja,
man hängde på.
Ja.
Jo, men jag tror att det har ju blivit mer och mer vanligt att folk väljer att inte göra det. Ju mer åren har gått.
Ja, men så är det. Absolut. Så det tror jag.
Hur ska du öva dig på att prata mer om död och sex då?
Ja, men döden känns ju mera lättpratad idag.
Mm. Det är inte så att du går runt och har fysisk ångest eller fysisk ångest.
Nej, men det har det varit. Redan som barn kunde jag ha det, absolut. Riktig dödsångest.
Mm. Är det mer i de perioder du mår dåligt, är det mer dödsångest då?
Ja, och idag bedömer jag inte dödsångest, känner jag. För det är inte så starkt.
Men okej,
rädsla för döden.
Rädsla för döden, ja.
Och funderingar runt livets förgänglighet. Mera så är det på idag. Mm. Och mår jag lite dåligt, om det har varit för mycket, jag har en inre stress, så är jag nog inte där och gräver så mycket. Nej,
nej,
det är jag inte.
För att det mest blir värre.
Ja, det tror jag. Och sex, när ska jag prata mer om sex? Det tror jag inte jag ska göra. Jag tror inte det, Elva.
Nej, okej.
Eller också blir det ett avsnitt bara för det.
Ja,
ja.
Vi får väl se om det förmodligen aldrig någonsin kommer hända. Men...
Asch, så naturligt.
Ja, ja. Men en gång så sa du att det kom in en dam i din ateljé och hon sa att hon kunde se i alla dina tavlor att du hade en sexuell längtan.
Frustration.
Frustration.
Ja, visst, var det roligt?
Nej, det... roligt, vet inte om det var jag inte med. Men...
Nej, men det var jättekul. För att hon, vi pratade en äldre dam, hon är över 80 år.
Ja.
Ja. Och så tittade hon runt och hon hade gått förbi här när jag hade haft stängt. För det sitter ju tavlor ut så de ser dem ändå.
Mm.
Och så var hon så glad att hon fick komma in. Och så sa hon, ja ja, men det här vet du ju säkert redan om att du har en sexuell frustration. Det återspeglas ju i alla dina målningar.
Du bara, nej.
Nej, det visste jag inte. Men det var lite spännande.
Ja.
Jag förstår hur hon tänker.
Ja.
Det är ju många nakenfisar.
Ja, men det är det ju.
Men jag tror inte att det var det riktigt så påtagligt. Jag tror att hon såg något
annat. Det är ju mycket som inte är något visar här också.
Ja.
Det är ju mycket änglar och kors.
Ja, det är det.
Och råa färger.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, det är lite spännande.
Vi kör ett sista brus här på datorn så att,
gjorde man så. Det var väldigt den här fläkten. Den lever sitt eget liv idag.
Ja, han är lite trött idag.
Han är lite trött idag.
Mm. Ska vi välja att avsluta idag med några budord från Christian Gidlund?
Mm.
Jag tycker jättemycket om dem.
Mr. Herr Gidlund har varit en röd tråd idag.
Nej, men jag börjar nästan känna att han kommer vara det genom mitt liv.
Mm.
Jag vet inte varför. Det är som att jag mellan varven glömmer bort honom helt och så kommer jag tillbaka till honom och då...
Ja, men han gav så mycket. Så återigen, det är vår förbannade skyldighet att ta stafettpinnen och förmedla så gott det går.
Mm.
Och det handlar om, det är att ta vara på livet.
Ja.
Det är ju grunden.
Ja.
Så det är väl en väldigt bra idé att avsluta med det.
Mm. De här budorden.
Mm.
Ja, men det gör vi.
Ja. Jobba inte för mycket. Låt inte känslorna stanna i era bröst. Prata. Bråka aldrig om pengar. Våga säga nej. Våga säga ja. Våga vara lyckliga. Tillåt er själva att vara detta.
lämnat mig. Jag vaknade upp och höll om en dunk i den i drömmen. Jag just drömt höll jag om dig. Och jag såg min ungdom trampa gasen i botten och sen köra rakt in i en bergväg. Man måste dö några gånger.